Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
This is Lundbrukspodden with Anna Nilsson and Camilla Olsson coming to you from America.
Och det är alltså jag som är Anna Nilsson.
Och det är jag som är Camilla Olsson och du lyssnar på Lantbrukspodden avsnitt 20. Ni som lyssnade på förra avsnittet vet redan att vi är i USA. Och hela det här programmet är ett Amerika-special rakt igenom.
Ja, vi har kört från Illinois genom Missouri och Kansas och just nu är vi ett blåsigt Iowa i hjärtat av den amerikanska mellanvästen. Vi har såklart träffat lantbrukare längs vägen. Och det här avsnittet spelar vi in på en gård utanför Prairie City. Och mer om det ska vi prata om alldeles strax. Men först, i det här programmet ska vi ta pulsen på vårbruket här i Iowa. Ta reda på hur Kansas köttdjursuppfödare tampas mot vädret. Och hur bönder ska kunna lösa världens klimatproblem. Vi ska också ut på julgransplantering på prärien. Och ta reda på vilken lantbruksteknik som är allra hetast här i USA. Och så ska vi träffa en av bönderna bakom den här världssuccén. YouTube-fenomenet The Peterson Farm Brothers på deras gård i Kansas. Nu kör vi!
Ja, nu när vi är här i Iowa så måste vi prata lite om att det här är delstaten som mättar världen. För Iowa brukar lite blygsamt kallas för the food capital of the world, alltså världens mathuvudstad, i alla fall enligt dem själva. Här finns en del av världens allra bördigaste jordar och vi är i centrum av det som kallas majsbältet.
Ja, USA är världsetta på majsodling och allra mest odlas här i Iowa med en årsproduktion på nästan 55 miljoner ton majs som odlas på 5,3 miljoner hektar åkermark. Det var också här som växtförädaren Norman Borlaug föddes och han anses vara grundaren av den gröna revolutionen som förändrade det moderna lantbruket totalt.
Ja, och nyligen så reses en staty över honom i Washington DC, men det är inte bara det som det snackas om här i USA.
Nej, en annan grej som diskuteras här är ursprungsmärkningen av nötkött och de diskussionerna känns ju igen från EU. Här har märkningen upprört USAs grannländer, Mexiko och Kanada. För köttsektorn så har det inneburit en merkostnad som många anses vara onödig. Och eftersom många köttdjur föds i USA men slutuppföds i grannländerna som nu missgynnas av de nya reglerna så har det brösttonerna höjts både i söder och norr. Men samtidigt så visar konsumentundersökningar att ursprungsmärkningen har inte påverkat de amerikanska konsumenterna som man trodde att de skulle.
Nej, och dessutom så pratas det också om big data här, eller hur?
Ja, som den lantbruk har skrivit om tidigare så håller nu världens stora maskintillverkare på att utveckla system på hur de kan samla in uppgifter från lantbrukare via internet. Och det kan vara om skörd eller sådd och det gör man i ett stort informationsmål när det här lagras och det kallas för big data. Och fältmaskinerna samlar själva in data av vikt och sparar det på dataserver.
Mm. En del är positivt inställda till det här och att alla uppgifter finns samlade på samma ställe och ger underlag för att exempelvis kunna välja rätt utsäde efter jordmån. Men andra menar att uppgifterna är känsliga att lämna ut och är oroliga för vad maskintillverkarna ska göra med dem. Exempelvis om skördenivåerna rapporteras in i molnet samtidigt som lantbrukarna tröskar dem.
Ja, och diskussionerna här i USA handlar mycket om hur det här ska kunna påverka spannmålsmarknaden på sikt. I alla fall om de här uppgifterna som lantbrukarna förut hållit för sig själva nu blir offentliga.
Det här avsnittet spelar vi som sagt in utanför Prairie City på en gård mitt i majsbältet utanför Des Moines i Iowa. Och här är det majs som spelar den självklara huvudrollen. Vi står här och ser ut på ett fält där såmaskinerna snart ska rulla ut. Men just nu så är det faktiskt majsstubb för hela slanten här. En bit bort så ser vi också kooperativet Heartland, stora silor. Där bönderna runt omkring här, dit kan de leverera sina skördar. Och mer om det här ska vi få höra nu, för nu ska vi träffa ägaren på den här gården där vi är idag. Det har blivit dags för veckans bonde. Han heter Gordon Wassenaar och honom fick vi en åktur med i hans traktor.
I'm Gordon Wassenaar from Prairie City, Iowa. And I farm in central Iowa. We have about 1500 acres of corn and soybeans. And we're just finishing up the fertilizer season. And we will start to plant probably in another week.
Så det här är Gordon Wassenaar och han har precis börjat sprida kväve. Han ska börja årets säsong med att så sojabönor och majs. So what are you more going to do this week?
Just getting the planters ready. We're hoping to get a good rain this weekend and then next week, latter part of next week, we'll probably plant corn. And we'll be planting soybeans probably right after the corn.
Gordon tror att han ska börja så majs nästa vecka och sojabönor. But it's been a late spring for you.
Yes, very late. And it's been cold. It's been an exceptionally cold winter. We didn't have a lot of snow here, but it's been really cold all winter, and it's been a slow spring. It's been really slow to get warm up.
Det har varit en kall vår här. Vårbruket är försenat. So what are your greatest wish right now?
I'd like to see a warm up and rain.
Ja, Gordon hoppas på att det blir varmare väder, att det kommer regn. And besides the weather, do you have another wish?
Well, I hope prices stay good. You always have to have a good price to be able to pay the bills and keep your operation going. So you always concerned about prices.
Ja, han hoppas på bra priser på marknaden. Det hoppas han alltid på.
Där hörde vi Gordon Wassenaar som är majsodlare och sojabönsodlare. Han intervjuades av Anna Nilsson.
This is the latest news from America.
Ja, nu är det alltså dags för amerikanska nyheter i korthet. Och vi ska börja med det amerikanska vårbruket. För amerikanska lantbrukare planerar att så rekordmycket sojabönor i år. Det visar en undersökning som jordbruksdepartementet i USA har gjort. Jämfört med förra året väntas bönderna odla cirka 6% mer sojabönor. Den största ökningen ser ut att ske i delstaten North Dakota, där grödan väntas odlas på drygt 2,2 miljoner hektar åkermark.
Nu ska det handla om grisar. För som Lantbrukspodden berättade om i förra avsnittet sprider sig virussjukdomen PED väldigt fort här i USA. Uppemot 4-5 miljoner smågrisar kan ha dött av viruset sedan det upptäcktes i maj förra året. Nu börjar olika delstater vidta hårdare åtgärder för att försöka begränsa spridningen. I Arkansas, som är den senaste delstaten att göra det här, måste alla grisar numera ha ett slags hälsointyg för att komma in i delstaten. De måste inspekteras av veterinärer och hälsointyget ska intyga att viruset inte har funnits på den gård som grisarna har varit på under de senaste 60 dagarna.
Nu ska vi norröver på den nordamerikanska kontinenten. För forskare på kanadensiska University of British Columbia har lyckats förädla träd så att de senare enklare ska kunna bli papper och biobränsle. Det här anses vara ett genombrott inom forskningen eftersom det innebär att färre kemikalier behöver användas då det går åt mindre energi och orsakar mindre miljöpåverkan. USA brukar kallas för möjligheternas land. Men frågan är vilken som är den hetaste tekniken just nu bland lantbrukarna. Så här säger lantbruksradiojournalisten och den tidigare lantbrukaren Pam Fretwell i Quincy i Illinois.
We are actually developing a tractor that not only drives itself but where we can have a grain cart that doesn't even need a driver now.
Det handlar mycket om då förlösa traktorer som kan köra utan maskinförare och även då GPS-teknik. So how far away do you think this technology is to be a reality?
We already have the technology. It's in a pilot program and has been being tested on farmers' farms for the last 2 years. So we're anticipating maybe 2016.
Det finns en pilotgård där man har provat de här förlösa traktorerna i 2 år. Troligtvis kan det komma ut på marknaden 2016. Is it all brands or all over?
No, it's primarily with Kinsey. They developed planters and grain carts. And so now, with this new technology, the gentleman or farmer that is in the combine can summon or request the grain cart to come to them in the field, and so that they can dump the grain as they go through the field, and you don't need a second person in that tractor.
Det handlar framförallt då om Kinsey, som har gjort förarlösa följevagnar, som man inte behöver ha någon som kör bredvid när man tömmer tröskan. But also drones are quite big here. Can you tell something about that?
Yes, drones have been quite the topic of conversation. Whether a farmer has a drone that he flies remotely or whether he has an actual plane that he's flying himself, it's all about the reasons for the technology. So the drones they're using to survey their fields, to see what is good about them, to see the bad places in the field, so they will know how to address those poor yields in the fields and do a better job.
Där hörde vi lantbruksradiojournalisten och den tidigare bonden Pam Fretwell som berättade att drönare är ordet på allas läppar här. Och som också berättade att flygtekniken är nästa steg för att förbättra skördarna. Hon intervjuades av Anna Nilsson. Kansas är en delstat här i USA som ofta drabbas av snabba väderväxlingar. Från hetta, torka till tornados. Allt fler lantbrukare ser att vädret har förändrats de senaste åren. Och en av dem är Don Teske. Han är vice ordförande för Farmers Union i USA samt köttdjursuppfödare och växtodlare i Wheaton i nordöstra Kansas. Men de senaste åren har inte varit sig lika. Det allt mer extrema vädret har inneburit stora påfrestningar för Don Teske.
Kansas is known as an extremely windy state, but this is as bad as it gets without being in a storm, so it's very, very windy. Very dangerous for fires.
Ja, här i Kansas är det blåsigt och just idag är det precis under stormstyrka. Och nu ska vi få följa med Don Teske ut på prärien där hans köttdjur går ut och betar.
Just an old crappy Ford pickup.
Yeah. Ja, nu åker vi ut här på Dons farm. Och det är en blåsig och väldigt varm dag. Och det är helt gult runt oss av gräs. Och här går då Dons djur och betar. Det är en köttdjursbesättning av bland annat Angus. Och de går ut året runt. Och man kan se då att det här landskapet är helt öppet och det är naturlig prärie då. Området har drabbats av svår torka de senaste åren. Och för 2 år sedan var det nära att Don Teske fick sälja hela sin köttdjursbesättning.
In 2012 we didn't get the May rains we needed to make hay and I wouldn't have had enough hay to feed my cows for the winter if the government wouldn't have released the CRP acres for haying to feed cows, and that's what got me through. The hay was too expensive to purchase and afford to keep the cows.
På prärien i Kansas bränner lantbrukarna markerna varje år för att ge nytt fräscht bete åt djuren och för att prärien inte ska växa igen av buskar och sly. Torkan som slog till 2012 tog hårt på både beten och växtodling och gjorde att priset på hö sköt i höjden. Don Teske befann sig plötsligt i en situation där djuren inte hade något att beta, det fanns inget foder att ta in till vintern och han hade heller inte råd att köpa in hö utifrån. En del av prärien får böndernas stöd för att bevara och när torkan kom fick han myndighetens tillåtelse att ta hö på den mark som annars ska lämnas orörd. Nu har det gått 2 år sedan den svåra torkan, men Don Teske fortsätter att oroa sig för klimatet.
As climate change advances, we're seeing more extreme weather patterns all the time, and they were extreme enough here on the prairies anyhow with our tornadoes that we have and our hailstorms, and to have it concentrating more and more now our rainfall into
significant climate events, that makes it more difficult to manage your farm operation. And so, yeah, I worry for my grandchildren.
What kind of worries do you have for your grandchildren?
Well, to make a living off the land, we have to have the climate that can allow that to happen. But even more than that, I mean, as we're talking about the societies of the world and as climate change advances, and world security and how that's going to be, and it's hard for me to imagine what the world's going to look like in 50 years from now.
Don Teske oroar sig för hur barnbarnen ska kunna leva här och hur klimatet kommer att vara här om 50 år. Men oron för klimatförändringarna har också lett till att han har ändrat sitt sätt att bruka jorden.
We're planting earlier every year. Some crops are being planted more than a month earlier than they have historically been planted, and that seems to be progressing farther. And I don't foresee this part of the United States being a large grain producer in the future.
Idag odlar bönderna i Kansas mycket majs, sojabönor och vete. I framtiden tror Don Teske att de måste låta mer av markerna återgå till naturlig prärie på grund av klimatförändringarna. Vattenkällorna som djuren är beroende av sinar, och de måste bygga fler dammar för att klara av att ha djuren här.
We not only do we have to worry about our grazing, but also a more stable supply of water to the livestock, because we traditionally, a lot of our livestock drink from springs here in this part of the country, and them aren't as reliable as they used to be, and I suspect will continue to be problematic.
So do you believe in climate change?
Yes. The research is there, and when 99.8% of the world's scientists are concerned about climate change, they're smarter than I am. But what I can see personally happening concerns me too.
Sa lantbrukaren Don Teske, som alltså tror att det finns klimatförändringar eftersom han ser konsekvenser av det på sin egen gård i Kansas. Men vad säger forskarna om väderförändringarna och extremväder? Nyligen släpptes FNs nya klimatrapport från IPCC där lantbrukets inverkan på klimatet diskuterades. En av huvudförfattarna är professor Charles Rice, även kallad Chuck. Han är forskare på Kansas State University och menar att lantbrukarna kan bidra till en positiv förändring av klimatet. Lantbrukspodden fick en exklusiv intervju med honom på hans arbetsrum på universitetet. Och om du hör ett surrande ljud så är det en fläkt som ventilerade hans lilla kontor mot försommarvärmen utanför.
Agriculture forestry sector has a major opportunity to reduce greenhouse gas emissions. How we manage our soils in agriculture to increase carbon content of the soils. And there's several ways to do that is by reduced tillage or no tillage. As the prime example, but also through cover crops, crop rotations to enhance plant material getting through the soil.
Dr. Rice säger då att den del som han har ansvar för i den kommande IPCC-rapporten om hur lantbruket kan ändras för att ta mer kol och kunna bevara mer kol i jorden. Och då bland annat genom att använda plöjningsfria odlingsmetoder, tänka på växtföljden, tänka på hur man gödslar, när man gör det och så vidare. Det finns större möjlighet att lantbruket kan förändra sina metoder och även då minska på växthusutsläppen. So if you are a farmer, how can you adapt to this?
Figure out what are the right crops for the region, and if possible, use less tillage. And that's the other thing, is that by managing nitrogen better, we can also reduce greenhouse gases and make the farm more profitable. And then the right rotations. Instead of growing continuous maize or corn or soybean, you might mix a corn, soybean, wheat rotation, maybe put in a cover crop in Sweden, a legume in that rotation.
Sa klimatforskaren Charles Rice vid Kansas State University i Manhattan i Kansas. Bland annat förespråkar han plöjningsfria metoder och varierad växtföljd, mellangrödor och mer baljväxter. Det är kanske särskilt aktuellt i områden som de här i Iowa, där det finns många odlare som har en ensidig växtföljd med majs efter majs. Reporter Anna Nilsson.
Nu ska vi ut till en produktion som överraskade oss tidigare i veckan. Gary Harman på Walnut Ridge Farm i Indianola här i Iowa är full gång med planteringstagen. Och så här lät det när vi besökte honom.
Vi går här på en slätt. Det är i Indianola utanför Des Moines som är Iowas huvudstad. Och vad är det vi tittar ut över, Anna?
Ja, otippat nog så är det inte fält med majsstubb som väntar på att sås, utan det är julgranar.
Precis, det är lite blåsigt som ni hör. Och vart vi än vänder oss här på den här gården så ser vi bara julgranar i olika storlekar. Och det är Gary Harman som har den här planteringen.
Ja, han har odlat julgranar här sedan 70-talet och säljer dem på rot. Ungefär mellan, ja, det varierar mellan 1000 till 2000 per år. Och utmaningen för granodlarna här, det är inte kylan, men det är hettan.
Precis, vädret här är ju ganska växlande och det är ganska torrt emellanåt. Och vi ska få höra mer om Garys produktion nu. Det vi nu först kommer få höra används till granplantering. Och det ser ut som en elvisp, men det låter som något helt annat.
Farmers around here are preparing for planting season and you also planting Christmas trees. Can you please describe a bit more about your production out here?
We have 40 acres of Christmas trees. It's one of the larger farms here in Iowa, Christmas tree farms here in Iowa. The average Christmas tree farm in Iowa is about 5 acres or 5,000 trees, approximately 1,000 trees per acre. And we have several different species of trees. The ones that you were looking at here are Canaan fir. They are grow native in the Canaan River Valley in West Virginia and the eastern part of the United States. They're very similar to the Fraser fir, which are from North Carolina.
Det finns en hel del julgransodlingar här runt omkring Iowa, även om man inte kan tro det eftersom det är gammal präriemark och det är främst majs som odlas här i vanliga fall.
The weather here, how does it affect these plants?
The weather, it's been really, really cold this past winter. We had frost in the ground up until about 10 days ago. And a lot of times we are all done planting by now. We usually start the last few days of March. This year we did not start until last week. We're about a week later based on the weather.
Det har varit en tuff vinter här och tjälen sitter kvar länge i marken så att man är sen med att plantera. I vanligtvis så brukar det vara färdplanterat. And you have been having a tough time. And you have been losing many trees.
Yes. The last two summers have been very, very dry. We've had a drought. Last year was not quite as hot. The year before was extremely hot along with the drought. And we lost about 90% of what we planted, as well as bigger trees that were 4 or 5 feet tall.
För 2 år sedan så var det en enorm torka här och det gjorde att Gary förlorade nästan 90% av alla julgranar som han odlar här.
A good soil grows good soybeans, good Christmas trees, good corn. The better the soil, the better it is for the Christmas trees also. Christmas trees is Iowa's greenest row crop, by the way, because they're green all year long. The corn and soybeans are not green all year long.
Bra jord ger bra gröda, oavsett om det är då majs, sojabönor eller julgranar. Ja, det är som att odla vilken gröda som helst och den är grön året om. Och det är inte majsen eller sojabönorna. Där intervjuades julgransodlaren Gary Harman på Walnut Ridge Farm utanför Des Moines. Ibland kan livet förändras över en natt. Bokstavligen. När Greg Peterson la upp en musikvideo på YouTube från familjelantbruket i Kansas med sig själv och sina bröder Kendall och Nathan i juni 2012 trodde han bara att några vänner skulle se den. Men parodin på låten I'm sexy and I know it i deras version I'm farming and I grow it blev mycket större än så. På bara några dagar spred sig videon som en löpeld över världen och miljoner människor såg den och delade den i sociala medier. Numera åker The Peterson Farm Brothers, som de kallar sig, för att hålla föreläsningar och uppträda både i USA och utomlands. Så här säger Greg Peterson själv om hur lantbrukare kan använda sociala medier för att berätta om hur mat produceras och försöka påverka konsumenter.
When I go around and speak, you know, I know that not everyone's going to be able to become a music star, but one of the things I always challenge farmers to do is to tell their story about why they're passionate about what they do and why they love their job and why their job is important. Why they need to tell that story to whoever they meet and whoever they're interacting with, because we're getting to the point, and I know it's the same in Sweden, where in America people don't understand farming anymore. And that's leading to some real problems, the disconnect between consumers and producers. And so, yeah, you don't have to be a YouTube star to get a message across. You can just be a regular farmer talking to someone.
Greg uppmanar alltid andra lantbrukare som han träffar att försöka nå ut med sitt budskap och berätta om vad lantbruk är. För han tror att det är precis som i Sverige, som det är här, att det är svårt för lantbrukare att få andra personer utanför lantbruket att förstå vad det egentligen handlar om. So I understand that you are the brain behind these videos. So how do you make them?
Yeah, I'm the brand. I'm kind of the boss of the whole thing. I write all the lyrics. The way we do it is I have a laptop and a professional microphone at home that we use to record the audio, and then we put the audio on our phones, and we come out here and we're recording. It'll play in our pockets where we can hear it, and we'll sing along, and we'll record it that way we actually record the videos with my cell phone. So it's no fancy video camera. It's just recorded with the cell phone, and then I edit the video and the audio on my MacBook computer. I'm using GarageBand and iMovie. That's basically, I think that covers it all.
Greg är alltså hjärnan bakom de här videorna. Den senaste videon är också inspelad med deras egen iPhone. Och det behövs inte så mycket mer än så, säger han. Man behöver inte ha stora dyra kameror, utan det går bra med en vanlig mobiltelefon. So what kind of advice do you have to other farmers who would like to make their own video?
Well, you just kind of have to get started, and that's kind of how we've learned, is just by kind of experimentation. And as far, you know, whether you want to make like a parody music video like us, or just a video about your farm, I do lots of other videos on our YouTube channel besides our music videos. You have to go out and get started and do it if you want to do it. You can't just kind of think about, well, that would be a good idea if I went out and did that. You know, you have to put it into action. Shooting video is pretty easy. I mean, editing the video, that kind of takes practice and knowledge. And so I think iMovie is a great way to start doing that.
Det bästa tipset som Greg har till den som vill börja göra såna här parodivideo om lantbruk är att faktiskt bara börja och testa sig fram. Och det är inte så himla svårt med programmen och så. Det krävs lite övning, men han säger att det går. Så... The lyrics are kind of special to these songs. How do you come up with them?
I wrote a lot of the lyrics kind of late at night. That first song I did, I was supposed to be studying for finals in school, but I didn't want to, so I was distracting myself by writing those lyrics late at night. And so that's when my brain is most creative, is really late at night. But Chore, I literally wrote the words while I was feeding cattle. So I don't know how I do it. It's kind of just a gift, I guess. It just happens. You try to make the words sound like the original song, and you look at the rhyme schemes and the rhyme patterns and the rhythm of the how they say it, and you just try to copy everything but with different words that rhyme the same and stuff. So I don't really know. I think that's probably the hardest part. So
Greg kommer på de flesta texterna till de här låtarna under natten, då han är som mest kreativ, säger han. Och den första låten kom han på när han skulle plugga till slutprovet på universitetet, men han ville egentligen inte göra det, och då blev det istället I'm farming and I grow it. Den senaste låten, Chore, kom han på när han höll på att mata djuren här på gården. So, what of all your music videos, which one is your personal favorite?
Well, for a long time it was I'm Farming and I Grow It, just because it was the original, and it was kind of, I don't know, I thought it had the most clever lyrics, but after hearing that too many times, that's not my favorite anymore, and I would definitely say my favorite now is Chore, our one we just put out. It's such like an anthem type. It's just a really feel-good song. And so I really enjoyed writing the lyrics to that one and putting it together. And of course, it's the one that we just did. So it's still fresh in our minds.
Favoritvideon som Greg har var från början I'm Farming and I Grow It, men efter att ha sett den så många gånger så har den nu ändrats till den senaste som är Chore, som är en parodi på Katy Perry. Där hörde vi The Peterson Farm Brothers senaste YouTube-hit Chore, och det var Greg Peterson som intervjuades av Camilla Olsson. Och vill du läsa mer om Greg Peterson och The Peterson Farm Brothers? Gå in på vår hemsida landlantbruk.se där det kommer att finnas en längre artikel och bilder från deras gård i Kansas.
Lantbrukspodden är slut för den här gången och det är snart vår resa här i USA också. Nästa gång ni hör oss är vi tillbaka hemma i Sverige. Och vill du läsa mer om vår poddresa här i USA och vilka vi har träffat längs vägen på vår resa genom Mellanvästern? Gå in på landlantbruk.se, där hittar du vår blogg. Där finns också fler lantbruks- och skogsnyheter. Du hittar också fler nyheter i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland.
Vill du se bilder på intervjupersonerna från det här avsnittet och se hur vi har det bakom kulisserna? Följ oss då i sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram där vi heter Land, Lantbruk. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 24 april. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.